Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Farpodden. Dagens ämne är penningtvätt. I Sverige tvättas runt 150 miljarder kronor varje år. Det är väldigt, väldigt mycket pengar. Exakt var de här pengarna tvättas, det vet vi inte. Och frågan är, kan man verkligen vara säker på att man inte möjliggör penningtvätt? Gäster idag är Magnus Karlsson från Finanspolisen. Välkommen Magnus.
Tackar.
Och Henrik Lundin från Ekobrottsmyndigheten. Välkommen du också. Och jag heter Pernilla Halling och är kommunikationschef på FAR. Magnus, jag tänkte lite kort om du skulle kunna börja med att berätta om Finanspolisens uppdrag kopplat till penningtvättslagen.
Ja visst. Finanspolisen, eller FIPO som vi kallas i vardagligt tal. Vi är ju Sveriges finansiella underrättelseenhet och Financial Intelligence Unit. Och det är en funktion som alla länder ska ha egentligen då. Och vi är ansvariga för att ta emot alla rapporter om misstänkt penningtvätt som skickas in då av de aktörer som omfattas av penningtvättsregelverket, verksamhetsutövarna, däribland era medlemmar då. Och det här är uppgifter som vi är ansvariga för att bearbeta, analysera och sen sprida då till andra aktörer, och det är oftast då andra myndigheter. Det kan vara övriga delar av polismyndigheten som vi är en del av. Det kan vara ekobrottsmyndigheten som Henrik jobbar på, Skatteverket, Säkerhetspolisen och så vidare. Men vi är en underrättelseorganisation, så vi bedriver inte förundersökningar, utan den biten det sker då av åklagarmyndigheter, EBM, åklagarmyndigheten.
Och Henrik, Ekobrottsmyndighetens uppdrag kopplat till penningtvättslagen, hur ser det ut?
Jo, det är ju precis som Magnus då säger att vi utreder ju den här brottsligheten, den ekonomiska brottsligheten, där penningtvätt är en del av den ekonomiska brottsligheten. Sen är det ju väldigt mycket penningtvätt som förekommer som utreds av den vanliga åklagarmyndigheten och polismyndigheten, där man döljer brottsvinster från till exempel bedrägerier genom olika typ kontomålvakter. Det Ekobrottsmyndigheten utreder, det är när brottsligheten kommer in i företagssfären så att säga. Och det kan vara så att de anmälningarna kommer från från finanspolisen då. Men ofta så är det ju så att vi upptäcker brott anmäls till Ekobrottsmyndigheten som utgör skattebrott till exempel. Och där förekommer det då att det finns penningtvätt med i bilden. Näringspenningtvätt till exempel, som åklagaren inleder misstanke om. Och då blir det en förundersökning och sen så småningom kan det bli då åtal.
På vilket sätt samverkar Ekobrottsmyndigheten och Finanspolisen med varandra?
Det är massa olika forum. Dels så är vi ju båda delar av olika myndighetsgemensamma satsningar. Nationellt underrättelsecenter, regionalt underrättelsecenter. Vi är båda med i samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som bland annat producerar nationella riskbedömningar tillsammans. Sedan har vi ju ett rent operativt samarbete givetvis, där vi framförallt då samverkar med Ekobrottsmyndighetens underrättelseverksamhet då, som är en av våra viktigaste motparter ska jag säga.
Det kan man ju tillägga då, precis som man nu säger, att Ekobrottsmyndigheten har ju en sån konstruktion så att vi har ju såväl underrättelseverksamhet som är ju då en del av på samma sätt som FIPO är. Men vi har en utredning och lagföring som är den traditionella delen som är åtskild egentligen från underrättelseverksamheten. Så att det förekommer väl två stycken olika typer av inflöden från FIPO till Ekobrottsmyndigheten, och det är ju dels till underrättelse, men också så gör ni ju anmälningar som en åklagare tar ställning till på det sättet.
Våra eller FARs medlemmar då, revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare och lönekonsulter har ju kanske inte historiskt sett varit så jättebra på att rapportera misstänkt penningtvätt. Men det har skett en liten förbättring, och i Finanspolisens årsrapport från 2022 så har ju antalet rapporteringar om misstänkt penningtvätt från branschen ökat till 63 stycken jämfört mot 29 stycken år 2021. Vad skulle du säga, Magnus, där? Tror du att detta är en trend?
Jag hoppas att det är en trend. Rent generellt så ser vi ju en trend av mer rapporteringar från alla sektorer, och det, jag tror att dels så är det en ökad medvetenhet. Dels så är det också en brottsutveckling tyvärr som ligger bakom det här. Men det är fortfarande så att detta är ju en sektor tillsammans med ett flertal andra oberoende jurister, advokater, mäklare, revisorer som är vad vi kallar då sällanrapportörer. Så att jag skulle fortfarande säga att vi har en underrapportering i de här sektorerna som är beklaglig, helt klart.
När är det då man faktiskt ska rapportera misstänkt penningtvätt? Mm. Lite kort.
Ja, men som verksamhetsutövare, du ska ju ha en god kundkännedom så att du förstår din kunds verksamhet, och sedan så ska du monitorera alla löpande transaktioner med din kund och reagera på sånt som är avvikande eller misstänkt. Och det innebär egentligen att allt som är avvikande och misstänkt ska föranleda någon form av åtgärd från dig som verksamhetsutövare. Det kan vara att du vidtar fördjupade kundkännedomsåtgärder för att försöka förstå vad det är som sker, helt enkelt. Och kvarstår den här misstanken att du inte har en rimlig förklaring till det här, då ska du rapportera det som misstänkta transaktioner till oss.
Och vad händer när jag har rapporterat till Finanspolisen?
Så alla rapporter som kommer in till Finanspolisen kommer in då via vårt penningtvättsregister, GoAML, som vi använder. Och där blir det bara tillgängligt för Finanspolisens personal. Så uppgifterna om vem som har rapporterat exempelvis, det lämnar aldrig Finanspolisen. Vi kan bearbeta de här uppgifterna tillsammans med andra rapporter eller tillsammans med andra uppgifter och göra underrättelser av detta som vi delar med en annan underrättelseverksamhet. Vi kan upprätta brottsanmälningar. Överlämnar vi då till antingen polismyndighet eller annan del av polismyndigheten eller till en åklagarmyndighet. Men även när det sker, då är uppgifterna om vem som har kommit in med vad i en rapport, det är som vi säger borttvättat, så att man inte ska kunna identifiera källan.
Om jag rapporterar misstänkt penningtvätt, är jag helt anonym?
Helt anonym. Inte från Finanspolisens sida såklart. Vi vet ju givetvis var uppgifterna kommer ifrån, men vi ser till att det inte lämnar Finanspolisen. Däremot så kan det ju vara så att man har lämnat in en rapport och det leder sen, kanske ens egen rapport eller tillsammans med andra rapporter eller andra omständigheter, leder till att det blir en förundersökning. Och i den förundersökningen så kan man ju givetvis få frågor då för att man är involverad med den här verksamhetsutövaren. Och där kan man ju även bli kallad för att vittna. Men det är ju inte säkert att åklagaren som kallar en för att vittna vet om var den ursprungliga rapporten kom från. Eller ens att det är en rapport från Finanspolisen som har initierat den här förundersökningen.
Men jag behöver alltså inte vara rädd att det går någon där ute som vet att jag har anmält. Jag tänker, det kan ju vara lite obehagligt.
Nej, detta är ju som vår absolut främsta prioritet, att se till att skydda våra källor, helt enkelt. För det är ju det som verksamhetsutövarna är. Och hela penningtvättsregimen, kan man ju säga, bygger ju på att de här uppgifterna ska kunna skyddas, just för att skydda personal.
Jag förstår att de här penningtvättsuppläggen kan se väldigt olika ut. Men det skulle vara intressant att få några exempel från verkligheten. Henrik, skulle du kunna dela med dig av något exempel?
Ja, som sagt, det är väldigt olika hur de här uppläggen ser ut. Men i våra utredningar så förekommer ju företag när man har den typen av upplägg. Ett upplägg är till exempel som jag haft då när man via svenska bolag köper upp fastigheter från olika i städer eller mindre orter. Och de här pengarna, de kommer alltså från, i det här fallet så kom de från ett annat EU-land. Och företrädaren för det här bolaget hade fått i uppdrag av en kollega, man vill säga, att man skulle köpa fastigheter för deras räkning. Och det gjorde de. Köpte upp flertal fastigheter och pengarna kom utomlands ifrån. Och sen så på olika sätt så köptes och såldes de här fastigheterna och på det sättet fick man in brottspengar i den legala marknaden genom att man hade då köpt fastigheter som man sålt dem för en dyrare penning. Och där sker ofta genom bulvaner så att man kan skapa vinster som sen kan då investeras i den legala ekonomin. Och där blev såväl företrädare som redovisningskonsult dömda för bokföringsbrott och penningtvätt och näringspenningtvätt. Så det är väl ett exempel på att man måste ta reda på, precis som Magnus säger, är det en avvikande transaktion som till exempel kommer från ett annat land där man inte vet ursprunget. Så bör man som redovisningskonsult göra fördjupade kontroller på var pengarna kommer ifrån. Och det är också så att åklagaren, om det är en misstanke om näringspenningtvätt, så behöver inte åklagaren bevisa ett förbrott, utan det krävs bara ett klandervärt riskbeteende när man hanterar pengar som kommer in i bolaget. Och då kan man bli dömd för just näringspenningtvätt.
Näringspenningtvätt, det skiljer sig från vanlig penningtvätt. Kan man lite kort berätta hur?
Ja, penningtvätt, på den vanliga penningtvätten, det är ju till exempel när ett bedrägeri sker, till exempel ett blockbedrägeri, så kan en del i penningtvätten det är att man använder kontomålvakter som upplåter sitt bankkonto för insättningar och uttag för de här pengarna. Och på det sättet tvätta pengar. Då har man ett förbrott. Och då är åklagaren att bevisa att dels det här brottet som är då bedrägeri. Och sen så är den här penningtvättsmålvakten kan då bli misstänkt för penningtvätt. Och mycket kort sett så är det så att näringspenningtvätt är det så att det strömmar in mycket pengar som det till exempel gjorde i det här fastighetstransaktionerna som ett ovanligt sätt, för de sysslar inte med den här typen av affärer, och sker det på ett klandervärt sätt så kan man bli dömd för näringspenningtvätt i och med att man inte bryr sig om var pengarna kommer ifrån. Men åklagaren behöver som sagt inte bevisa förbrottet. Förmodligen är det svarta pengar, men man behöver inte gå vidare i utredningen. Så kan man säga.
Tack. Magnus, har du något exempel från verkligheten att dela med dig av?
Så vi är ju en underrättelseorganisation, så för vår del så vi avslutar ju vår del av uppdraget mycket tidigare, och ofta då när det inte finns så mycket uppgifter som vi vill gå ut med offentligt. Så på det sättet så blir det ofta bättre när vi har exemplen från åklagardelen, skulle jag säga. För då finns det en förundersökning, det är klart och tydligt liksom vad som kan diskuteras utan att vi röjer källorna. Vi är väldigt försiktiga. Nej. Mycket för att vi ska skydda verksamhetsutövarna helt enkelt.
När det gäller vad man ska vara uppmärksam på Finns det några väldigt tydliga varningsflagg som man ska vara särskilt uppmärksam på?
Ja, som redovisningskonsult och revisor så är det ju varningsflagg när det sker någonting oväntat i bland bolagets konton, kan man säga. När det helt plötsligt kanske då dyker upp stora summor som inte är normalt i verksamheten. Det kanske kommer från ett oväntat håll, eller man börjar köpa och sälja varor eller tjänster som man normalt sett inte gör. Och där bör man ju då som redovisningskonsult och revisor börja ställa frågor till kunden, precis som Magnus var inne på. Beroende på vad man får för svar så bör man då också då eventuellt då, rapportera till finanspolisen. Jag vill också lägga till att det kan ju också finnas, det börjar bli mer och mer vanligt, det man ute i Europa kallar för trade-based money laundering, det vill säga när man täcker penningtvätt genom påstådda varor och tjänster, eller att man underfakturerar eller överfakturerar fakturor. Så att man skapar vinster för bolag i vissa länder, och det här sker ju naturligtvis i på koncernnivå där både köpare och säljare kan manipulera med priserna, och på det sättet så kan man genom, och det här är väldigt svårt att upptäcka. Så att där sen är det ju också då man till exempel genom falska transporthandlingar också kan påstå att det är olika typer av försäljningar av varor som aldrig har ägt rum. Där har vi exempel på från våra utredningar i de här stora mobilhärvorna till exempel, där man fuskar med momsen. Där har vi upptäckt osanna handlingar just när det är transporthandlingar. Så där bör man som revisor och redovisningskonsult vara vaksam på, stämmer det här verkligen? Och framförallt om man har stora omsättningsökningar på kort tid i vissa varor och tjänster.
Ni nämner ju kundkännedom som väldigt viktigt. Men hur säkert skulle ni säga att BankID är?
Ja, det BankID säger vem som har det här certifikatet, det vill säga det mobila BankID eller kortet eller dosan, och att den personen har den personliga koden, att det är personen som faktiskt BankID är utfärdat till, det kan du aldrig veta. Så på det sättet så säger det ingenting alls egentligen, skulle jag säga.
Så man kan inte känna sig helt trygg när man använder BankID, med andra ord?
Jag tycker att du som användare, som konsument, kan känna dig supertrygg, för du vet att det är ditt BankID och du har inte delat koden med någon annan. Men som verksamhetsutövare, exempelvis när en kund identifierar sig med BankID, så kan du inte dra särskilt mycket slutsatser. Du ska nog alltid ha ett fysiskt möte med din kund där du faktiskt vet att den personen åtminstone finns i landet till exempel då, och faktiskt vill ta det här uppdraget, så att du inte sitter och kommunicerar via e-post med någon helt annan person som bara använder den här människans BankID.
Magnus, är det något särskilt som du tycker att Fars medlemmar, alltså revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare och lönekonsulter, ska titta särskilt på som i sina respektive yrkesroller?
Jag tror man måste koppla sin granskning väldigt hårt till kundkännedomen. Kom ihåg att alltså, penningtvätt kan ta massa olika former. Det handlar egentligen om att få in brottsmedel i ett företag. Vi utgår från att det är företag här. Och sedan få ut dem på något vis. Så det handlar om att titta efter avvikande motparter. Det handlar om att förstå verksamheten för att förstå vilka motparter eller vilka transaktionstyper som kan vara avvikande. Sitter du som lönekonsult exempelvis, så vad är det för typ av verksamhet och vad betalas lönerna ut? Är det att man har en verksamhet på ett ställe och så betalar man ut en eller två löner kanske någon helt annanstans, så kan ju det här vara brottsvinster som slussas vidare till någon, exempelvis till en falsk anställd helt enkelt. Det kan vara att man har enstaka motparter som inte, man kan inte förstå hur den passar in i företagsupplägget, och behöver man ställa frågor om detta eller kanske liksom undersöka de här motparterna på egen hand. All kundkännedom behöver ju inte vara att du ställer frågor till din kund, utan det kan ju vara att du tar reda på saker om din kund också. Det kan vara nog så viktigt. Så det är väldigt mycket att man kopplar det till kundkännedom och de konkreta praktiska saker.
Vad tror ni att branschen skulle kunna göra för att bli bättre på att motverka penningtvätt och också kanske bli bättre på att rapportera misstänkt penningtvätt? Har ni några tips eller förslag?
Ja, men det är som jag sa, det här är ju vad vi kallar för sällanrapportörer. Så jag tror att dels så handlar det om en kulturförändring i de här branscherna, att man är medveten om hur viktig roll man spelar, och man kanske behöver vara lite mer självsäker också i till den egna förmågan, vad man kan upptäcka och se. Kundkännedom, det är verkligen A och O. Vi kan ge massa bra exempel på olika modus. Henrik gick igenom många bra användbara modus här. Men det är fortfarande så att för att förstå när man har det här framför sig, så måste du ha en bra kundkännedom. Du behöver veta det här, min kund, vad för motparter kan jag förvänta mig, i vilken storleksordning, har man utgifter och inkomster, det kanske är, finns det indikationer på att man gör saker som försvårar insynen för dig som, eller för andra verksamhetsutövare. Man kanske skickar allting genom faktureringsbolag exempelvis, kan vara en varningssignal att man är lite för, verkar vara lite för ointresserad av extra kostnader som sådana här åtgärder medför exempelvis.
Finns det något stöd hos er, hos Finanspolisen och Ekobrottsmyndigheten som man som verksamhetsutövare kan ta del av?
Absolut. Dels så har vi vägledningar, nationella riskbedömningar och vägledningar, och vi har också något som vi kallar för FIPO informerar som vi skickar ut i olika teman. De finns tillgängliga på vår hemsida. Vi publicerar mycket material också tillsammans med samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism som också finns på deras sida. Som verksamhetsutövare skulle jag säga att man ska alltid registrera sig hos Finanspolisen, GoML. Då får man tillgång till anslagstavlan som finns där. Där skickar vi också ut information, och man kan också kontakta oss och ställa frågor.
Och det är enkelt att bara gå in och registrera sig?
Ja, det finns en vägledning i hur man gör, och vi har också personal som kan hjälpa när man stöter på problem. Där.
Bra tips. Henrik?
Ja, Ekobrottsmyndigheten har ju ett bredare anslag. Vi har ju utreder ju brott, och revisorer då, de är ju skyldiga att anmäla brott. Så att vi har ju information, promemorier riktade till både revisorer och redovisningskonsulter som går igenom hela brottskatalogen. Man kan väl säga att FIPO är ju specialiserade just på hur man ska agera när det gäller penningtvätt. Det som normalt sett man kommer i kontakt med som verksamhetsutövare. Och är det frågor om ren, alltså ekonomisk brottslighet i form av bokföringsbrott, skattebrott och bedrägerier och sånt, så då får man god vägledning hos oss. Så att jag skulle väl säga att man får titta på båda hemsidorna, så får man en ganska god vägledning. Sen kan man ju alltid kontakta oss på Ekobrottsmyndigheten. Det finns uppgifter till personer man kan ringa.
Jag tänkte återvända lite till det här som vi pratade om, näringspenningtvätt. För då är det alltså så att jag i min yrkesroll som revisor eller konsult eller rådgivare faktiskt riskerar att begå en brottslig handling kopplat till penningtvätt utan att jag kanske riktigt vet om det. Stämmer det?
Ja, alltså du kan ju medverka. Det är ju som med allting annat där du faktiskt sett som redovisningskonsult så är det ju du som ska bokföra handlingarna. Och när det gäller just näringspenningtvätt så kan jag inte just nu ge något exempel på medhjälp där. Det finns ju däremot en hel del domar där man har dömts för medhjälp till bokföringsbrott när man just har bokfört handlingar som senare har visat sig vara osanna eller att de har varit bristfälliga på olika sätt. Så att det man riskerar ju naturligtvis, och det riskerade som det här exemplet med fastigheterna som jag tog, det var ju då den redovisningsmänniskan där som blev dömd för just medhjälp till bokföringsbrott i det fallet. Så det är det mest näraliggande i de fallen.
Magnus, jag tänkte på Finanspolisens årliga rapport som vi pratade om tidigare. Har du någon aning om hur rapporteringssiffrorna ser ut för 2023 års rapport som inte är klar förstås?
Ja, det kommer ju bli en ganska avsevärd ökning på totalen, men jag vet inte exakt hur redovisningskonsulter och era medlemmar, det har jag faktiskt inte tittat upp.
Då får vi reda på det under nästa år.
De flesta branscher ökar ju, så är det.
Mm. Och du sa innan också att brottsligheten har ju på något sätt också ökat, men att anmälningarna ändå kanske ökar mer.
Ja.
Det var så jag
tänkte
rätt.
Dels så är det ju så att penningtvättslagens omfång så att säga, det växer ju sakta. Man inkluderar mer och mer branscher allt eftersom man ser hur pengar tvättas. Och det är ju en viktig orsak givetvis också. Fler verksamhetsutövare, fler rapporter.
Revisorsinspektionen har ju skärpt tillsynen när det gäller revisorer och revisionsbolag, hur man följer penningtvättslagen. Och det är en del revisorer som har fått varningar. Henrik, vad är det som ligger bakom det?
Jo, det var ju så att Revisorsinspektionen gjorde en temagranskning egentligen hur revisionsbolagen hanterade just penningtvättslagens regler hur man skulle lägga upp sin verksamhet, och då fann man en hel del brister. Man gick ut i början ganska löst, men nu har man haft, nu är det skarpt läge, och vi har ju sett ett flertal till deras olika typer av tillsyner att de har en ganska sträng syn på hur man ska lägga upp sin verksamhet i revisionsbolagen. Just det här med just riskbedömningar, kundkännedom, dokumentation och så vidare. Och det tycker jag är väldigt bra. Och hoppas att det är en invändning nu i början kanske. Men jag tror att inom en kort framtid så blir det här rutin även för de allra flesta revisionsbolagen, är jag övertygad.
Och de orden får avsluta den här podden. Stort tack Henrik och Magnus för att ni kom hit och delade med er av era kunskaper och insikter inom penningtvätt. Och stort tack till dig som lyssnar.